Jag läser från Matteus evangeliet, 6 kapitel, vers 19-34. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda alm till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Väldigt, väldigt gott att vara här. När jag stod här framme så sa Samuel att det var roligt att ni har fått in en massa nya ungdomar där borta i hörnet. Så sa han, känner du inte igen dem? Nej, jag har ingen aning vilka de är. Sen såg han, det är Olle Törner och så vidare. Och då insåg jag att de växer ju och blir äldre. Det är bara vi som ser likadana ut genom alla tider. Visst är det underbart? Ja, men... Alltså jag har haft ett ganska ambivalent förhållande till den här texten som vi hörde Malin läsa idag. Stundom så har ju den peppat mig med den här radikala efterföljelsen. Pepparen, det liksom drar åt tumskruvarna och så känner man det här är någonting att utmanas av och försöka leva efter. Det har hänt några få gånger i livet. Oftast så har det mest varit att det känns som en våt, grå filt har bara lagts över livsglädjen. Och liksom man orsakat mest dåligt samvete och väckt massor med skuldkänslor. Jag som tycker det är kul att köpa nya kläder och få löneförhöjning och så läser man den här texten och bara vet, nej nu ska man inte gilla det heller. Är ni med? Har ni känt så någon gång när ni läser den här texten? Ja, nej, alla har gjort det. Jag har nog inte på riktigt på djupet förstått vad Jesus adresserar här. Alltså det handlar inte, jag har ingen slide. Eller förresten, jag skickar inte dig, hoppas det kommer upp snart. Alltså det här är ju inget förbud mot att lägga en budget eller ha framförhållning eller att njuta av det materiellt goda. Jesu ord handlar om en djupare befrielse, där han vill leda oss in i en salig bekymmerslöshet där vi förankras i något som är mycket mer säkert och tillförlitligt än alla de löften som vi ger oss själva och som världen ger till oss. Vi var 4 stycken i bergspredikan här. Och det är ordet två, eller inte ordet två, men det är två saker som hela tiden ställs fram som konkurrerande livshållningar. Det är två skatter, det är två slags ögon man ser med, det är två herrar man kan tjäna och det är två slags bekymmer man kan ägna sig åt. Och striden centreras till, jag vill säga, tre frågor i den här texten. Tre frågor som vi i den här saliga fastetiden ska tugga på, återkomma till, reflektera över och tatuera in på våra armar. Den första: tror jag på allvar att Gud är min gode far? Det andra: vågar jag vila hela min livstyngd i tillit på hans makt och omsorg? Och för det tredje: vad är det egentligen som är mitt livs glädje och ger mig sann tillfredsställelse? Enkla, banala frågor. Gigantiska frågor. Men det är de frågorna vi får jobba med under de närmaste 30 åren. För Jesu undervisning blottlägger i den här texten då vårt hjärtas innersta drivkrafter. Våra rädslor och våra begär. Så låt oss gå igenom texten. Jesus säger: samla inte skatter på jorden. Varför ska vi inte samla skatter på jorden? Vad är det vi egentligen tror att pengarna ger oss? Och pengar i den här texten står egentligen för allt det vi rör oss med. Alltså hus, bilar, ägodelar, smink, semestrar, fritidsintressen, vårt anseende. Allt det som är ett kapital som ger oss någonting där. Alltså vår strävan efter pengar handlar inte så mycket om att vi bara vill utöka vår köpförmåga eller vårt manöverutrymme. Utan vad är det egentligen, pengar eller mammon som Jesus använder som begrepp? Och vad är det för lockelse? Är det någonting som går bortom bara att vad skönt det vore med ett lite större ekonomiskt utrymme? Alltså vad är det vi djupast sett drivs av? Jo, det är att få känna trygghet. Att skapa en identitet som accepteras. Och inte minst pengarna och den identitet och status de ger oss leder till att omgivningen imponeras. Och därigenom så får vi vårt värde och vår bekräftelse. Är det inte så? Alltså när vi renoverar vårt kök hemma så skulle det ju vara helt, inte helt bortkastat och meningslöst. Men tänk om ingen skulle se det. När jag köper en ny tröja, vilket jag gjorde här om dagen, så är det ju inte bara för att jag tycker den är snygg och den är varm och fin. Utan ni ska också kunna då säga att det där måste vara Sveriges snyggaste präst någonsin. Eller? Alltså om du rannsakar dig själv utan den här bedrägliga självcensurens filter. Är det inte det mesta av din strävan som går ut just på detta? Att skapa en trygghet. Att i och med pengarnas och ägodelarnas och statusens och anseendes hjälp få omgivningens applåder och beröm. Och därmed så får vi tummen upp. Vad är problemet? Problemet är, säger Jesus, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Alltså skatter på jorden är inte onda i sig. Men den investeringen är osäker och kommer alltid att svika oss. Alltså det räcker med att någon äter en god fladdermussoppa någonstans i världen så är ju hela ekonomin, världsekonomin i gungning. Jag sa till Ragnar, hur länge sedan var utbrottet var? Det 2 veckor sedan eller 3 veckor sedan? Jag sa i alla fall typ 3 dagar innan utbrottet. Jag sparade lite pengar på sånt ISK-konto. Shit, ja, det säger jag inte. Nu har jag spelat in också. Jag sa någonting helt annat. Jag sa, halleluja, sa jag. Det är uppe i 26%. Det är det inte idag, kan jag säga. Det räcker ju med ett enkelt Twitter så kan ju hela ens rykte vara i spillror. Alltså det är så osäkert. Alltså när vi investerar vårt liv, vår trygghet och vår identitet i vår karriär, i våra ägodelar, i vårt rykte, i vår framgång och inte minst nu för den i vår familj, då är vi ute på ett gigantiskt gungfly. Vet ni vad Riksbankens valspråk är? Hinc robur et securitas. Visst är det bra? Har ni tappat latinkunskaperna sedan jag lämnade kyrkan här? Vad betyder det? Härav styrka och säkerhet. Säger Riksbanken. Härav styrka och säkerhet. Och Jesus säger i Lukas 16. Mammon, den ohederlige, kommer alltid att lämna oss i sticket. Det är ett löfte att ta mer fasta på än hinc robur et securitas. Problemet, det är skönt att vara tillbaka här. Ni. De förstår ju inte ett dugg när jag predikar i Malmö. Men här förstår ni. Problemet med att ha sitt fokus på pengarna. Det är ju att det faktiskt inte ger oss den trygghet, säkerhet och identitet som förankrar oss i något solitt. Och erfarenheten, både min och eran och miljontals människor i en av dem, säger att det gör oss ju inte mer trygga. Och det beskyddar oss inte från oro. Faktiskt tvärtom. Vi kan tänka så här, får vi bara lite mer? Får vi bara utöka? Får vi bara den saken också? Eller det här situationen? Då kan det bli bra. Men det som händer det är att oron tilltar. Och det finns heller ingen gräns när vi sätter oss ner och säger så här. Nu är vi framme. Nu är vi färdiga. Nu har vi nog. Nu räcker det. Det är därför det definieras som ett begär. För ett begär har ingen botten. Så hur mycket du fyller där så måste du fylla på mer och mer och mer. Man frågade John D. Rockefeller, som var en otroligt framgångsrik företagsledare för länge sedan. Superrik. Då sa man så här till honom. How much is enough? Och han svarade. Just a little bit more. How much is enough? Just a little bit more. När vårt fokus är att samla skatter på jorden så kommer vi alltid leva oförnöjda, oroliga och omättade. Och här finns ingen distinktion mellan så här rika och fattiga. Ibland blir vi lite naiva och lättsinniga i vår analys. Liksom, och tänker att det är de rika som Jesus adresserar. Alltså, det spelar ingen roll om du är fattig student eller om du är en rik liksom, företagsledare. Alla, oavsett inkomstnivå, kämpar här. Precis samma kamp. Och ibland så kan de som har det knapert faktiskt ha jobbigare med begären. Men grundfrågorna blir som texten försöker ställa till oss idag. Vem är det som vi försöker imponera på? Vem är det som talar in och definierar ditt liv? Vem eller vad litar du på? Jag är ju nu som sagt var präst i Svenska kyrkan och jag står ju under kyrkolagen och där krävs det av en präst att i varje predikan ha minst ett citat av Martin Luther. Så det kommer här nu då. Martin Luther utlägger det första budet i sin stora katekes. Så han säger så här om Gud. Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Som jag ofta har sagt är det bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller av Gud. Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Det spelar ingen roll hur många lovsånger du sjunger här i kyrkan. Det spelar ingen roll att du stämmer in i trosbekännelsen. Det spelar roll. Men i den här frågan så avslöjas våra liv inte i vilken muntlig bekännelse vi har. Utan vem förväntar du dig allt gott av? Och till vem tar du din tillflykt till när du är i nöd? Det som allt kokar ner till är, vad är vårt hjärtas glädje? Vad är det som är vårt livsmål? Vad är det som vi sätter högst i tillvaron? Så fokuset i den här texten ligger inte på vikten av en enkel livsstil eller köpstopp eller antikapitalism eller askes. Det har egentligen inte det som grundton här, utan stora frågan är: inför vem lever jag och vems ära är det som jag söker? Paulus skriver i Filipperbrevets fjärde kapitel så här. Ja just det, det här skulle vi haft på skärmen. Kan du snabbt bara fixa fram Filipperbrevet 4? Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt. Och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan en allt rikare vinsten för er egen räkning. Jag har fått vad jag ska ha mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditus har fått det som ni skickade mig. En rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. Och min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Härligheten till vår Gud och Fader i evigheters evighet. Amen. Kan man läsa ut någonting av den här texten? Vad är en kristen livsstil? Är det liksom att ha lite eller mycket? Att vara fattig eller rik och så vidare? Att Paulus mål var vare sig fattigdom eller rikedom, utan ett liv till Guds ära. Fattigdomen fick honom inte att hamna ur kurs, inte heller rikedomen. För hans livsmål var större än så. Han gladde sig. För det kan vi ibland som var asketiskt präglade. Alltså han gladde sig när det blev svarta siffror i bokföringen. Och han blev inte bitter när det blev röda. Medan svårt humör är ju mera konjunkturkänsligt i det läget, eller hur? Visst är det rätt nu? Svarta siffror är bra, röda siffror är inte bra. Okej. Alltså Paulus identitet och trygghet var förankrad i det som inte kunde tas ifrån honom. Han hade smakat och sett att Gud är god. De tre första stycken i dagens text fokuserar just på: vad är det som är ditt livsmål? Vilket håll är det som vi är riktade åt? Vilka skatter har vi och vart finns de? Vilka ögon har vi och vad ser de? Vilken herre har vi? Hur tjänar vi honom? Och om våra ögon är fokuserade på Guds ära, hans rike, så får vårt inre öga ljus. Och då blir det sista paragrafen i Matteus 6 där till ett underbart evangelium. Därför säger Jesus: bekymra er inte. Bekymra er inte. Varför ska vi inte bekymra oss? Jo, för att Gud som vårdar av sin skapelse, växter och natur, skulle inte han ha omsorg om sina barn som har sina ansikten vända till honom? Låt mig citera igen fyra meningar ifrån dagens text som just var det sista stycket. Är inte ni värda mycket mer än dem? Alltså skapelsen. Det andra: ska han inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Det tredje: er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Och för det fjärde: sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag vet ju efter 20 år i kyrkan att man inte säger halleluja, men det borde varit ett halleluja där. Alltså här framträder ju ingen livsfientlig teologi, tvärtom. Alltså vi befrias till att leva för honom i trygg förvissning om att han är god, han är mäktig och han är närvarande i våra dagliga liv. Och tacksamheten över detta, över allt det han ger oss, befriar oss från begäret över det som vi inte har. Alltså tacksamheten över allt det han ger oss befriar oss från begäret från det som vi inte har. Så Gud vill befria oss. Det är det som är evangelium. Det är glada nyheter. Och han vill föra oss in. Jag älskar den här formuleringen. Alltså. Det är den här saliga bekymmerslösheten. Alltså en salig bekymmerslöshet. Det är inte någon nonchalans och fatalism. Utan det är en bekymmerslöshet som är fylld av salighet. Där våra blick fokuseras inte uteslutande på omgivningen utan på den gode fadern. Uppmaning att inte bekymra sig, som jag sa inledningsvis, står ju inte i opposition till planering eller budget eller att göra scheman eller något sånt där. Men i allt det som vi gör så vilar utfallet i att allt det som händer vilar i Guds faders händer. Något som är mycket större och säkrare än våra planer och ansträngningar. Så det här är en bra punkt att öva sig i under fastan. En del av oss är olika i betydelsen hur mycket vi oroar oss och hur mycket vi bekymrar oss. Men det är alltid bra att öva sig. Varför bekymrar jag mig? Vad bottnar det i? Vad är det egentliga problemet? Är ni med? Är ni sådana som bekymrar er? Min mamma bekymrar sig väldigt mycket. Hon gör det på våra vägnar. Så att det är väldigt bra. Hon ringer ibland. Jag är så orolig för Ragnhild nu. Ja, men hon är inte orolig. Nej, men jag är orolig för henne. Tack. Det är bra att det är någon som oroar för sig. Så vi ska inte bekymra oss. Men vi ska bekymra oss på en punkt. Vi ska inte behöva bekymra oss för om vi ska få mat och kläder. Däremot, nästan som saknade, hur ska han få mat och kläder? Det ska bekymra vårt hjärta. Alltså Guds omsorg om oss och hans vila som han vill leda oss in i vill föra oss ut i självutgivande kärlek till våra bröder och systrar. Så vi kan inte vara egoistiska och inslutna i en smal liksom, kapsel här. Jag behöver inte bekymra mig, tack att du tar hand om mig. Utan min broder och syster då. Paulus säger i andra Korintherbrevet tror jag det är. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. För att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket. Han med lite fick inte för lite. Underbar text. Alltså båda grupperna här utmanas. De som för tillfället har i överflöd, vilket nog om jag analyserar den här kyrkan och den kyrkan som jag leder just nu för tillfället. Där är det överflöd som råder. Vi utmanas till att låta våra ägodelar, det vi har, stå i allmänhetens tjänst. De som lider brist utmanas också, nämligen att i ödmjukhet ta emot hjälp. Ibland är det lättare att ge än att få. Eller hur? För vi har en stolthet. Vi vill inte stå i tacksamhetsskuld till någon. Vi vill vara oberoende. Så ibland kan det vara lättare att vara den som har och som vill hjälpa. Men vi utmanas båda två. Att det jag har måste stå i allmänhetens tjänst. Och om jag har behov så måste jag sluka och svälja min stolthet. Och öppna mina händer att också ta emot. Och när detta saliga kretslopp fungerar, då stiger en lovsång upp till Gud och kärlekens och enhetens band stärks. En sån här undervisning från Matteus evangeliet 6 eller hela bergspredikan egentligen, är lätt att den läses som lag. För när vi ser in i oss själva och reflekterar, vad är det egentligen som är mitt hjärtas skatt? Vad är det jag på djupet går igång på? Vem är det jag söker min tillflykt till i nöd och lust? Går det lätt att bli lite nedstämd? Eller? Och så försöker vi ta lite nya tag. Men lösningen är aldrig någonsin på något område när det gäller den kristna tron självförbättrande. Utan omvändelse. Alltså i tron att Gud i sin nåd faktiskt kan befria och forma mitt hjärta. Aldrig självförbättring. Aldrig ta nya tag. Aldrig säga, jag borde ju egentligen vara mer förtjust i skatten i himlen. Det hjälper ju inte. Däremot får man säga, jag är väldigt förtjust i skatten på jorden. Men jag skulle vilja investera hela mitt liv och vila hela min livstyngd emot det som är fast, säkert och evigt. Är ni med? Och därför får vi, när Jesus säger till en pappa med en döende pojke, jag ska komma och bota honom, och säger, om du tror, så då säger pappan, jag tror. Hjälp min otro. Den är bra. Jag har översatt den på det här sättet. Jag vill. Men jag vill inte heller. För det är så vi kämpar. Fräls mig, du milde Herre Gud. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.